Välkomna hit. Det här är ett annorlunda typ av seminarium där vi kommer ha som ett samtal, och syftet med det här seminariet det är att vi ska få en bild av hur ett vanligt samtal med en vän eller en kollega kan se ut kring ett svårt tema. Så i det här fallet så är det då, kan Jesus vara enda vägen? Och den frågeställningen kommer liksom förtydligas mer och mer när Emily börjar grilla Ray här på det här temat. Så då kommer ni förstå, om ni inte känner er bekanta med det här temat, kommer ni förstå snart vad det handlar om. De kommer börja med att ha det här samtalet, och sen så kommer ni få även delta efter ungefär en kvart, 20 minuter in i seminariet. Så då kommer jag säga till, och sen så får man liksom räcka upp handen, och då så får man fortsätta att grilla Ray här. Och sen så kommer vi ha en liten avslutning, så ungefär 45 minuter. Ja, så att, jag tror att det är Ray Baker och Emily Rynningsjö, så vi kan börja med att ge dem en varm applåd.
Ja, Ray, jag har ju fått i uppgift att gå in i någon slags skeptiker mode här. Och frågeställningen då är Jesus enda vägen till Gud, kanske man kan lägga till då. Det innebär ju också att man hävdar att Jesus är enda vägen till frälsning. Och då tänker jag att begreppet frälsning känns viktigt att definiera lite för att förstå varför det är relevant för oss. Så kan du bara berätta lite om vad är frälsning och varför behöver man en frälsning? Varför är det något som vi inte kan ordna på egen hand?
Jag tycker det är jätteintressant att du börjar med en fråga om frälsning. Frälsningen, för jag tycker att frälsningen är just den avgörande punkten som skiljer just kristen tro från alla andra världsåskådningar och religioner. För att visst vi kan hålla med att det finns mycket bra moral, mycket bra etik inom alla religioner. Det finns en hel del sanning i alla religioner, och ja, man kan beundra människors hängivenhet och deras överlåtelse och tro. Så det finns väldigt många saker som kristna har gemensamt med troende människor i andra traditioner. Men jag tycker att det är just frälsningen som blir den avgörande punkten. Och det är det som gör att jag menar att Jesus är den enda vägen till frälsningen. Och nu är det frågan om min definition. Jag skulle definiera frälsningen som en relation med Gud som kommer när en människa inser att det är ingenting som jag som människa kan göra som kan behaga Gud. Alltså vi har mänskligheten har en brusten relation med Gud på grund av synd, människans uppror mot Gud. Och det är ingenting som vi kan göra genom att, liksom, att offra djur eller göra en massa andra goda gärningar och liksom, skänka pengar till det Röda Korset eller vad det nu är. Ingenting sånt som vi kan göra som räcker till för att reparera den här trasiga relationen som vi har med Gud. Och Gud förstår ju det, men på grund av att Gud älskar mänskligheten, då har Gud tagit initiativet för att öppna upp den här relationen igen. När Gud blev människa i Jesus Kristus och kom till jorden, levde ett liv här, dog på korset och sen uppstod igen från de döda. Så att han har visat att ja, när människan inte kan nå upp till Gud, då når Gud ner till oss för att öppna upp den här vägen igen. Så att en människa blir frälst när man inser sin egen otillräcklighet och tar emot den här olivkvisten som Gud räcker till oss i form av Jesus Kristus.
Du svarar lite delvis på min andra fråga som jag tänkte komma till, och det är ju liksom det här att människan har en inbyggd längtan efter något större än sig själv på något vis. Och då är ju en vanlig tanke att alla religioner egentligen leder till samma Gud fast på lite olika sätt. Men kan du istället mena att det är en bättre bild att istället för att hävda då att alla vägar i slutändan leder till Gud, så finns det bara en väg och att människan är på väg antingen till Gud eller från Gud?
Ja. Ja, det är klart att alltså, alla människor delar samma utgångspunkt då med den här trasiga relationen med Gud. Och då, därför är det inte så konstigt att vi kan se människor runt om i hela världen, olika kulturer och olika tider historiskt, som har haft en längtan som kan vara mer eller mindre uttalad efter kontakt med den osynliga, hur och vad den än är. Och det är klart att människor har olika föreställningar om hur eller vad Gud är. Olika sätt som man försöker då att skapa kontakt med Gud så som man föreställer sig Gud. Och då kommer vi in på alla dessa religioner som människor har, eller som har utvecklats genom världshistorien. Med offer och riter och fasta och liksom allt möjligt. Så själva längtan tycker jag inte är något som är konstigt. Men man måste se den här längtan som vi har och de olika medlen som vi kommer på då inom våra olika religiösa traditionerna. Räcker det verkligen till för att möta Gud? Så om det finns en Gud, och jag förutsätter att någon Gud finns där någonstans. Så om det finns en Gud, hur vet vi då att våra ansträngningar är det som vi behöver för att återupprätta den här trasiga relationen med Gud. Lappa ihop den här trasiga relationen. Vi vet inte, helt enkelt utifrån vår sida. Så ingen, alltså inte en kristen, inte en muslim, inte en, liksom, någon som tillber solguden ute i regnskogen eller någonting. Så därför är vi beroende av kunskap som kommer till oss utifrån. Och det är därför jag tycker att vi har i den kristna uppenbarelsen, inte minst i Bibeln och i Jesu inkarnation, att Gud har gett oss en ledtråd över att ja, så här ligger det till och så här är vägen ni ska gå.
Men kan inte Gud då, som har skapat människan som vet att hon är existentiellt vilse och sökande,
ja,
kan han inte ta hänsyn till liksom hjärtat och vår strävan att försöka nå honom? Även om det liksom då i vår mänskliga begränsning innebär att vi kanske i praktiken utövar en annan religion än just kristendom.
Ja, precis. Så det finns sådana idéer ganska aktuella i vår värld. Man kan, som i den romersk-katolska kyrkan, en tongivande katolsk teolog på 1960-talet som pratade om troende människor i andra traditioner, troende muslimer och buddhister och hinduer och med mera, som anonyma kristna. Och menar att de blir frälsta på grund av det som Jesus gjorde på korset, även om de inte bekänner en medveten tro på Jesus. Just på grund av det som du säger, att Gud ser det till en människas hjärta. Alltså man har en längtan efter den här öppna relationen med Gud. Och de gör så gott de kan utifrån det begränsade perspektivet som en människa har. Så Gud tar till sig det. Jag är inte lika övertygad, så jag kan förstå tanken, och det är på ett sätt en vidsynt tanke. Men samtidigt så säger Bibeln till oss att det finns inget annat namn än Jesu namn, varmed en människa kan bli frälst, i Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Eller Jesus själv, som gör väldigt exklusivistiska anspråk, när han säger i Johannes kapitel 14 och vers 6 att jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till Fadern förutom genom mig. Så jag tycker att det blir väldigt kaxigt av oss som vanligt troende människor att säga, ja men Gud har andra vägar. Inte bara Jesus. När Jesus själv har sagt, jag är vägen.
Men en följdfråga där. Tror du att idén här om att alla religioner är lika bra i grund och botten och handlar om samma sak, är det en attraktiv uppfattning i västvärlden? Just för att vi har en vanlig syn på religion och andlighet som något som vi konsumerar och praktiserar för att det är bra och lyckligare, snarare än att vi liksom ser det som en strävan efter det verkligt sanna.
Det är absolut en hel del i det. Alltså, vi ser religion som något som är först och främst terapeutiskt och som har ett utilitariskt värde. Att jag mår bra av det. Men, och det beror också, så det andra benet är på mycket okunskap om vad de olika religionerna egentligen lär eller hur de tänker kring tillvarons natur och människans tillstånd och vad är en människa och vad är målet eller meningen med livet och alla dessa väldigt grundläggande frågor som alla religioner måste svara på ett eller annat sätt. Så det blir väldigt naivt och simpelt att försöka dra alla över en kam och säga ja, men de säger ju alla samma sak, att man ska vara snäll mot sin nästa, så älska sin nästa så som sig själv, eller liksom gör gott mot andra människor. Visst ingår det i de flesta religioner, men man kan inte reducera en religion, ingen religion, till bara den gyllene regeln.
Om vi återgår till det här synsättet att många kan anse att det är lite trångsynt att hävda liksom att Jesus är enda vägen i en värld med så många olika människor, så mycket olika idéer och religioner.
Mm.
Du var inne på det här liksom Jesu specifika anspråk på att vara en unik frälsare. Skulle du utveckla lite grann vad det är som gör honom unik som frälsare?
Ja, för mig handlar det först och främst om uppståndelsen. Eftersom jag anser att uppståndelsen är en historisk händelse. Det är någonting som verkligen har hänt i verklig historia. Om vi hade stått utanför Jesu grav på den första påskmorgonen med en kamera, hade vi kunnat ta bilder av honom när han kom ut. Så verkligt var det. Och just det, eftersom det är en sån unik händelse i världshistorien, och vi har väldigt goda och starka skäl för att tro på att det verkligen har hänt. Att det inte bara är någon slags myt eller legend som har vuxit fram. Då tror jag vi måste ta Jesu ord på väldigt stort ansvar. Särskilt när Jesus säger, jag är den enda vägen och jag är grinden in för fåren. Och människor som försöker ta sig in på något annat sätt än genom grinden är som en tjuv och en rövare. Och just på grund av att Jesus har uppstått från den döda, så kan vi säga att ja, men Gud skulle inte väcka en kättare från den döda. Så på något sätt är också uppståndelsen Guds godkännande stämpel på Jesu budskap, Jesu förkunnelse.
Mm.
Och vi måste ta det på allvar.
Så det som vi första anblicken då kan se som kanske lite provocerande, att anspråket att Jesus är enda vägen, blir det den logiska och nödvändiga följden då om Jesu anspråk på att vara den unika frälsaren är sanna?
Ja, alltså jag missade frågan.
Alltså, om vi från början tycker att det här är trångsynt och exklusivistiskt, men blir det här att Jesus är enda vägen snarare den logiska och nödvändiga följden om Jesus verkligen var den han
gjorde anspråk på? Ja, det tycker jag. Det tror jag. Absolut. Mm. Just.
Okay. Men det här är ju väldigt trevligt för oss som lever nu liksom efter Jesu historiska uppståndelse. Mm. Men kan människor som levde innan Jesus bli frälsta genom honom? Eller vad händer med dem som liksom inte har hört om evangeliet om Jesus?
Okej. Okay. Det var två närbesläktade frågor där. Visst, vad som hände med människor som levde innan Jesus, om vi tänker på Gamla Testamentets tid eller även i andra delar av världen innan Jesus kom till. Och även människor i vår tid som växer upp på en tid och en plats där de aldrig har hört talas om Jesus. Vad som hände med dem? Och där har liksom varmt troende, bibeltroende kristna har olika åsikter just i den här frågan. Men jag själv kan se väldigt stora likheter mellan människor som levde kronologiskt före Kristus. Alltså människor som levde i Gamla Testamentets tid. Som inte hade någon medveten kunskap om Jesus. Och kanske bara vaga, diffusa idéer om vem Gud var. Hur de kunde bli frälsta. Jag tänker på Abraham och Rut och Nomi och Deborah och Simson och David och alla dessa människor i Gamla Testamentet. Kunde de bli frälsta genom det som Jesus gjorde på korset? Utan medveten kunskap om Jesus? Ja, Jag tror det. Jag tror att vi har väldigt goda skäl att tro på det när vi läser i Nya Testamentet. Inte minst i Hebreerbrevet kapitel 11. Vi har en lång lista över troende människor från Gamla Testamentet. Så trons hjältar. Mm. Och om vi jämför en sån situation med människor som växer upp på tider och platser idag där de inte har kunskap om Jesus. De har aldrig hört talas om namnet Jesus. Kan Gud frälsa dem på samma villkor eller liknande villkor som när Gud frälste människor i Gamla Testamentets tid? Alltså människor som inte är kronologiskt före Kristus men som lever epistemologiskt före Kristus. Så de saknar kunskap om Jesus på samma sätt som människor i Gamla Testamentet saknade kunskap om Jesus. Jag tror att Gud kan göra det. Men det är ingenting som jag skulle satsa mitt liv på. Jag tror att det stämmer ganska bra med bilden som vi ser för övrigt i Bibeln om vem Gud är och hurdan Gud är. Men jag tycker inte att vi ska använda det som en ursäkt för varför vi inte ska satsa på missionen. Mm. För man tänker så här då, att man skulle kunna säga, ja, men människor som lever ute i djungeln i Papua Nya Guinea som aldrig hört talas om Jesus, om Gud kan frälsa dem på samma sätt som Gud frälste Abraham och Mose, varför ska vi då skicka en missionär som berättar om Jesus med risken att de säger nej? Ja. Och jag säger så här då, här i västerlandet, vi har ju Bibeln på våra språk, vi har en kyrka i varje kommun och flera olika kyrkor här i en stad. Vi har kristna människor i vår omgivning, på våra arbetsplatser och i våra skolor med mera. Men ändå är det en ganska liten andel som fattar ett beslut att följa Jesus, att överlåta sig till Jesus. Trots att vi har tillgång till så mycket information om Jesus. Hur mycket svårare måste det då vara för den människa som saknar alla de här fördelarna som vi har? Som inte har Bibeln på sitt språk, som aldrig hört talas om Jesus, som aldrig träffat en kristen människa, som aldrig sett ett kristet tv-program eller läst en Bibel. Och därför måste vi fortsätta satsa på mission, tycker jag. För att ge dem en större chans, en mer rättvis chans att kunna säga sitt ja till Gud.
Men jag undrar lite grann, är det inte lite oproportionerligt stort straff eller definitiv konsekvens att man då verkar gå förlorad för evigt om man har valt fel religion, kanske i tron om att faktiskt ha fått kontakt med Gud?
Ja. Hur många timmar har vi på oss? Jag tycker det är definitivt, alltså, om man förstår helvetet eller evigt straff som oändligt lidande i medvetet tillstånd, då tycker jag definitivt att det är ett riktigt problem med proportionerna där. Alltså att synderna som man begår under en livstid på högst 100 år ska straffas i miljarder, miljarder år i ett brinnande helvete. Det tycker jag är verkligen ett problem. Men som jag läser Bibeln, då anser jag inte att helvetet och det eviga straffet handlar om oändligt lidande i medvetet tillstånd i helvetet. Utan jag ser att en människa möter Gud på domedagen och inser hur man har satsat fel. Men just på grund av att våra namn inte finns skrivna i livets bok, då kommer vi inte att leva. Utan vi kommer att dö både kropp och själ. Och det är det som Bibeln beskriver i Uppenbarelseboken som den andra döden. Så jag tror inte det innebär oändligt lidande för människor. Och visst, alltså, det är ju ett fruktansvärt öde. Det är det. Om man har chansen att leva i evig gemenskap med Gud i det eviga livet och tillsammans med de som man älskar och går miste om en sån chans, det är ju fruktansvärt. Men jag tror att det står mycket mer i proportion med situationen som människan befinner sig i och är mycket mer rättvis mot vår gudsbild som vi har när vi läser i Bibeln.
Vi tror vi öppnar upp där för inlägg i diskussionen. Och vill Mattias börja?
Jag var nyfiken på en förtydlig på det sista du sa.
Ja.
Är det en utlåningstanke du har då?
Ja.
Ja, okej. Okay.
En del av er förstår varför jag skrattade om det här, men jag har skrivit min doktorsavhandling om just det här. Ja.
Ja, just det. Inte på samma fråga där, en följdfråga då. Vad Jesus i så fall menade när han talade då i liknelse om att det är bättre att du förlorar en kroppsdel?
Ja, typ ett öga eller ja. Ja, Jesus säger sådana saker flera gånger där och ger olika liknelser där om en brinnande ugn, och en av de här liknelserna handlar om ogräset som ska skamla sig ihop och slängas i den brinnande elden och sådär. Och jag tycker att det är väldigt talande när vi tittar på de grekiska orden som används i grundtexten där. För att ordet som används där för vad som händer de ogeraktiga är att de ska brinna upp. Inte de ska fortsätta brinna i det oändliga. Det står att elden som inte kan slocknas, inte kan släckas, och masken som aldrig dör. Men det står ingenting om de ogeraktiga, de kommer att fortsätta brinna och lida i all evighet. Så att eldens syfte är ju att förtära. Och om vi går tillbaka till Gamla Testamentet, till Andra Mosebok kapitel 2, när Mose möter den brinnande busken, när Gud talar till honom genom den brinnande busken. Och så den grekiska översättningen av den här texten, en översättning som vi kallar Septuaginta. Ordet där är precis samma ord som Jesus använder om de ogeraktiga söder. Jag tror det är Markus 9. Och i Andra Mosebok så står det att busken brann, men brann inte upp. Och ordet där, brann inte upp, det är ordet som Jesus använder i Markus och säger att det är precis det som ska hända de ogeraktiga. De ska brinna upp. De kommer att upphöra att existera så småningom. Mm. Lorentz?
Jag tyckte att det var en liksom intressant, eller en bra tankeuppdelning att säga att man kan leva kronologiskt före Jesus och man kan leva epistemologiskt före Jesus.
Mm.
Däremot så funderade jag lite över hur likt det egentligen är om man lever kronologiskt före Jesus i Israel. Då har man ju tillgång till mer eller mindre av Guds löften.
Just det.
Och om Jesus, även fast det är svårt att veta hur mycket man förstod vad som skulle hända, men man blev frälst, det stod Abraham blev frälst för att han litade på Guds löften.
Mm.
Och det verkar ändå vara ganska annorlunda gentemot att leva epistemologiskt före Jesus i en helt annan kultur.
Ja, vill du ge en respons?
Jag har en följdfråga som anknyter till det. Ja. Visst menar vi väl att judar under det gamla förbundet dog i tro på den kommande Messias?
Mm, okej. Okay. Ja, alltså det judiska folket, och det är ju hela fokus i Gamla Testamentet. Det var ju Guds utvalda folk, och Gud hade givit dem lagen och hela offersystemet och profeterna med mera för att leda dem på rätt spår, vägen till som skulle leda fram till Jesus, absolut. Vi ser utomstående människor som inte var judar i Gamla Testamentet som också på något sätt kunde ta del av frälsningen. Och jag tänker på Rut, då i Ruts bok, som är moabitiska. Hon gick med i Israel, kan man säga, eftersom hon anammade sin svärmors tro, alltså Nomis tro som judinna. Och just nu ser jag med flera andra exempel. Ja, Jobb till exempel. Rahab, precis. Andra, det finns exempel på andra människor som blev frälsta trots att de inte var en del av Israel och det judiska folket. Mm. Så Det är klart att det judiska folket har haft tydliga fördelar i Gamla testamentets tid. Och kanske på motsvarande sätt människorna idag har fördelar av att men, det finns en möjlighet att de kan bli nådda genom att vi skickar ut missionärer eller radiosändningar och andra liknande verktyg som vi har idag. Så. Jag tror att mycket av det handlar om vilken gudsbild vi har. Alltså, tror vi på en god Gud som verkligen vill göra allt möjligt för att frälsa människor? Eller är Gud sniken? Och tänker, nej, jag ska bara ha några få här och sen och att helvete med resten. Så. Ja.
Jo, de som inte har hört om Jesus. Vart, eller kanske inte, du vet kanske inte det, men alltså vart skulle du säga att gränsen går då när de har hört tillräckligt mycket? Om en person har gått förbi byn en gång och bara sagt namnet Jesus och inte sagt vad det handlar om, ja. Att gå förbi. Eller en person i Sverige som bara haft någon kristen kompis som har gett en felaktig bild av Jesus till exempel. När har man i så fall hört om Jesus? När kan man då i så fall bli frälst liknande de som hört om Jesus eller som inte? Alltså,
som tur är det inte jag som behöver bestämma. Men det är ju en fråga som diskuteras väldigt mycket även i akademiska kretsar och man pratar om problemet med religiös otur. det är så det heter i akademiska tidskrifter, religiös otur. Att man är född helt enkelt på fel tid och plats. Nu människor ponerar olika svar på hur Gud ska bemöta sådana människor som föds med religiös otur för att ge dem en rättvis chans. Och det finns massor med olika teorier. Gud möter dem med till exempel en dröm. Där Jesus visar sig för en människa i en dröm. Eller att Gud ser deras öppenhet och att de är ärliga sökare och så Gud ser till att de får ta del av budskapet. Gud skickar en missionär till dem, som, precis som Gud gjorde när han skickade Petrus till Cornelius i Apostlagärningarna kapitel 10. Andra som menar att Gud kan frälsa dem även utan medveten kunskap eller förkunnelse. Just för Gud ser till deras hjärtan, ser hjärtats längtan. Det är lite det som jag berättar om Gamla testament eller människor som är epistemologiskt för Kristus. Andra människor ponerar att i domedagen att människor som har följts med religiös otur, som aldrig fått en ordentlig chans, kommer att få en chans då på andra sidan döden. Vi vet inte. Mycket av det här är bara spekulation. Men en sak som vi kan vara säkra på är att Gud är rättvis. Och kommer att göra det som är mest rättvis gentemot dessa människor, vilka de än är. Ja.
Det tycks finnas olika betingelser också. Paulus skriver i Romerbrevet att de har ingen ursäkt. Precis. Han talar där om Guds vittnesbörd genom naturen.
Ja.
Det talas om ett vittnesbörd inom oss, samvetet. Jag tror dock inte att detta är detsamma som att bli frälst. Men det tycks finnas olika bedömningsgrader som Gud tillåter eller har för sig. Som vi inte rår över eller behöver döma över heller.
Ja.
Är det så, tycker du?
Ja, jag håller fullständigt med. Alltså, vi ser väldigt tydligt i första kapitlet i Romerbrevet som du nämner. Att människor har tillräckligt med kunskap om sin skuld inför Gud. För att de ska kunna bli dömda. Och sen ser vi i kapitel 2 i Romarbrevet hur olika grupper människor har olika grader av uppenbarelse. Det judiska folket har fått ta emot lagen till exempel. Och det gör att de har liksom ett högre ansvar för sin relation med Gud än andra som inte har tagit emot lagen. Och i följden då så kan vi säga att vi som har kunnat ta del av ännu mer uppenbarelse. Med Jesus som inkarnation, med Bibeln, hela den kristna kyrkan och allt. Vi har ett ännu större ansvar. Men om vi går till Romarbrevet kapitel 10. Där, jag tycker där finns en väldigt viktig anknytningspunkt till det som finns i de tidiga kapitlen i Romarbrevet. Och där har vi de här klassiska verserna som vi hör då att om du med din hjärta tror att Gud har rest Jesus från döden och med din mun bekänner att Jesus är Herre, då ska du bli räddad. Och sen fortsätter den här texten och säger för att den med sin munsbekännelse och hjärtats tro blir frälst. Och sen fortsätter Paulus där med en hel rad olika retoriska frågor. Men hur kan de tro om inte de har hört? Och hur kan de höra om inte det blir förkunnat för dem? Och hur kan någon förkunna om inte de blir utsänd? Och så kommer den här versen i Romarbrevet kapitel 10, vers 17. Tron kommer genom förkunnelsen, och förkunnelsen genom, hur säger det? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Yeah.
Ja. Och vi har den här texten som förkunnas väldigt ofta i missionssammanhang, varför vi ska motivera och skicka ut missionärer. Men man slutar läsa där i vers 17. Jag tycker man ska fortsätta läsa i nästa vers, vers 18. Där. För då ställer Paulus ytterligare en retorisk fråga och säger, men har de inte redan hört? Jo, visst har de det. Och sen citerar han psalm 19, vers 4. Och när man går tillbaka till psalm 19, är det en fantastisk psaltarpsalm, en av mina favoriter. Den första halvan handlar om den allmänna uppenbarelsen. Det som Gud visar om sig själv genom skapelsen, genom naturen. Och sen andra halvan handlar om den särskilda uppenbarelsen. Om Guds ord, Guds lag är perfekt. Och så Paulus säger, har de inte hört? Jo, visst har de det. För att genom hela naturen, de har sett planeterna och stjärnorna och allting annat i skapelsen som har förkunnat Herrens ord för människor. Så, ja. Det är lite så jag tänker. Så jag tror att även i den allmänna uppenbarelsen att man har tillräckligt med kunskap för att kunna fatta ett positivt beslut för att överlåta sig till Gud. Ja?
Ja, jag tänker på det här som talas om, det skrivs någonstans, jag minns inte var nu, om att Jesus så efter, när, under tiden han var så sedan, de 3 dagarna när han var död i graven, att han predikade för andra i Guds rike.
Just det.
Det kan ju vara någon tanke kanske att om det de så att säga, som har dött utan något vetskap om Jesus, utan någon som helst kunskap.
Att det kan vara en andra chans där som det syftar på, eller något?
Ja, just det. Ja. Kanske så att säga.
Ja. Ja, precis. Så det är ju en väldigt kryptisk text som finns där i det första eller andra Petrus brev, jag minns inte vilket. Första Petrus brev, kapitel 3 och 4 där. Och det har funnits lite olika tolkningar av den här texten genom kyrkans historia i den apostoliska trosbekännelsen, så en av de här satserna som vi har där är nedstigen till dödsriket och på tredje dagen återuppstånden. Och i den katolska kyrkan har man alltid tolkat det som att Jesus liksom for ner till Hades, till dödsriket. Där säger man inte så mycket om vad han gjorde där. Så många människor antar kanske att Jesus blev straffad i helvetet just för världens synd eller någonting. Jag ser det lite mer som att han förkunnade för troende människor från Gamla Testamentets tid, dessa som levde kronologiskt före Kristus, att nu är det förbordat. Nu är det förbordat. Andra kristna har tittat på samma bibeltext och sagt att men det finns någon slags chans för människor efter döden att bli frälsta. Jag vet inte, jag tror inte man kan bygga det på den här bibeltexten. Jag är väldigt skeptisk till det. Jag tycker inte att det finns tillräckligt med stöd för det i bibeltexten helt enkelt. Men det finns lite olika tolkningar.
Jag tror att vi stannar där och så ska du få göra ett slutanförande tillbaka. Ja. Och så får vi se vad man ska tycka.
Okej, Emily. Alltså frågan som jag hoppades att du skulle ställa för mig, men som du inte gjorde... var just det där med, alltså, det finns en elefantliknelse som man ofta hör när man pratar om kristen tro och andra religioner, då att det är en kung där som vill underhålla sina middagsgäster och så tar han in en elefant och typ 6 blinda män och de ska liksom känna på den här elefanten och beskriva hur den är en elefant, och det är en som får tag i svansen och säger, ja men en elefant är ju som ett rep, och en annan som tar tag i ett ben och säger, ja men en elefant är ju som ett träd, och en annan som får känna på på magen där och säger, ja, men elefanter är som en mur. Och en annan som kanske får tag i snabeln och säger, men elefanter är som en orm. Ja. Och så kungen och hans middagsgäster kan liksom skratta sig gott åt det. Och så. Och tillämpningen är ofta det att vi är som dessa blinda människor. Och så var och en av oss, oavsett om man är muslim, eller kristen, buddhist eller ateist eller vad det än är. Vi bara trevar på en liten del av den här elefanten. Så det är ingen som ser helhetsbilden. Och därför menar man att det är ingen som kan göra anspråk på att ha sanningen. Och ingen som kan göra exklusivistiska anspråk på att ha den enda vägen. Men hela den här berättelsen bygger ju på själva faktum att det finns en seende kung. Det finns någon som ser helhetsbilden, som förstår att alla människor trevar eller känner på olika delar av elefanten. Så att en människa som säger att alla religioner är bara olika vägar till Gud, är det så att den här människan sätter sig i kungens plats här? Så att plötsligt så blir den här personen den som är allvetande, som vet att alla religioner egentligen bara känner på samma elefant, olika delar. Eller ska vi säga att en religiös pluralist, en människa som kommer med sådana anspråk att alla religioner är lika bra, lika sanna, lika giltiga vägar till frälsningen. Att även den här personen är också en blind människa som bara känner på en del av elefanten. Mm? Tack.
I rest my case.